Vi pratar lite om återväxten. En intressant siffra som jag kollar upp nu. Kollar man spelare 22 år eller yngre i NHL den här säsongen så är ettan i gjorda poäng Lucas Raymond, tvåan Villa Meklund totalt sett.
Exakt.
Så vi pratar om bristen på återväxt. Det är ju väldigt positiva siffror.
Det är jättepositivt och det där är en av anledningarna om man tittar varför han ska vara med i Four Nations. Man måste ju också med ett landslag blicka framåt. Vad nästa generation? Hur ska de kunna ta del av den här erfarenheten, kunskapen som nuvarande storstjärnorna i Tre Kronor har? Det är ju att vara med i såna här turneringar, se hur de här stjärnorna bygger lag, vad de bidrar med. Att man tidigt får med dem in i hjulet för att de ska bli framtida ledare.
Nu ska ni säga ett ord vardera och det ska vara ja eller nej. Och det är inte vad ni tycker, det är vad ni tror. Spelar William Eklund Four Nations?
Nej.
Nej, jag tror inte det heller. Utan,
jag trodde att det var Erik som skulle dra för många
Ja och nej frågor, de är tråkiga.
Jag hoppas det, men jag tror inte det.
Ja, jag tror vi får gå vidare här nu så att Mattias har några ord kvar för tidigare segment. Vi ska kolla på en lite tristare situation här. William Lagesson som är nere och spelar i AHL står för ett fult tilltag här. Och kommer få 3 matchers avstängning Grand Rapids-spelaren för att han egentligen chokar ut sin motståndare här på MMA-vis. Och det här är inte så roligt att se.
Nej, det här är ju jättefarligt och det är därför han blir avstängd också efter det här laget. Men när man tar sånt där chokehold, ett björngrepp, som Mattias, du kunde ju ta det ibland också. Istället för att slå någon så tog du ett litet björngrepp, men direkt någon tappar, då måste man ju släppa. Annars blir det för farligt, vad säger du?
Jag tycker han gör det här också. Och sen, nu är jag ju ingen expert på chokeholds, även om Erik tror att det är det. Men det han gör här, vi ska inte glömma bort att man har axelskydd och armbågsskydd. Så att ett chokehold, när man då stryper ut någon med armen, om du inte har någon utrustning, då får du ju verkligen, då trycker du på strupen och tar bort luft. Men du ser när efter han tappar ut här de här 3 här, då är han ju uppe på benen direkt. Så det är ju inte involverad någon skada, utan jag ser det mer som att det är en brottningsmatch, han håller fast huvud på han. Och för mig, sekunden efter han kör 3 där, då släpper han. Så att jag ser inte varför det här ska bli en sån stor grej.
Så det är 3 matcher för mycket tycker du?
Jag tycker det är för mycket för det här tilltaget. Men han är inte ute efter skada på något sätt. Så jag, försök själv med utrustning på och strypa någon med ett armväck. Med armbågsskydd, axelskydd. Jag skulle säga att det är svårt. Det är inte lätt att göra.
Nej, men det är, jag håller med disciplinnämnden där, att, eller play safety, att de måste ju markera mot det här. För nästa gång, så även om man har mycket skydd på sig, så är det. Och så, jag tittar mycket på Jack Bauer i 24, jag vet inte om ni såg den serien. Och han brukar ju göra det på bovarna. Liksom. Det var ingen bra referens kanske.
Men han fick inte 3 matcher som
avstängning. Nej, det fick han inte. Men däremot, seriöst, så det är jätteviktigt att direkt man tappar, då måste man släppa direkt. Och jag tror att de bedömer att han håller lite för länge när killen börjar tappa. Så, ja, men jag tyckte det var bra att han fick en konsekvens av den handlingen.
Vi går vidare till en spelare som har haft en smakstart på den här säsongen. Filip Gustafsson, tungt fjolår, men glödhet så här långt. Då höll nollan senast mot Buffalo, 1-0-seger. Gustafsson, en av NHLs absolut bästa målvakter den här hösten.
Exakt, och det är så kul. Jump on the gas bus. Han var ju en av hans absolut bästa målvakter för 2 år sedan när han var uppe där i västliga diskussionen. Men hade lite tyngre fjolår liksom laget, men i år är han där uppe. Han har alltså räddat 11 mål över förväntat. Och det är Dorstal som är där uppe på 13 och Helleback på 12. Alltså han är uppe där i absoluta toppen av NHL. Och det är en anledning att Minnesota går så bra. Och vilken glädje för Sam Hallam, Anton Hansson, målvaktstränare i Tre Kronor, att se att Filip Gustafsson verkligen visar framfötterna, liksom Markström och Ullmark har gjort från och till, får vi säga. Men just nu är Filip Gustafssons Sveriges hetaste målvakt.
Och känslan var ju att Minnesota efter fjolåret, som inte var så bra, gav ett ganska tydligt besked att okej, vi vill se ett bättre jobb över sommaren och så vidare. När man ser en spelare svara på det här sättet, komma tillbaka efter ett tungt år och leverera, vad tänker man som lagkompis då, tror du?
Det är, för att göra lag bättre så har varje individuell spelare ett ansvar. Hur man förbereder sig under sommaren inför matcher. Och det är ett svar på att man vill också ta nästa kliv med laget. Därför det är det när karriären över, då är det så här, gjorde du ditt lag bättre, inte bara blev du bättre säsong för säsong. Så att där har han verkligen tagit det klivet. Sen gillar jag också att han, jag tror han är tryggare i rollen med Fleury, som är nog en väldigt bra backup för honom där. En som inte en, egentligen hotar positionen han har, men tror jag också stöttar mer nu än någonsin. Så jag tror också kan ha en viss effekt.
Intressant också, jag träffade honom när det var Global Series. Minns ni i fjol i november när det var fyra lag här i Avicii Arena? Och då pratade jag lite med honom i samband med Salming-premiären där med Viaplay-serien som går här på Viaplay. Och då sa han att han hade mixat lite med utrustning, testat en annan plock och sådär. Och ibland så gör man ju experiment som spelare för att kanske få liksom en utväxling på det. Men han kände att nej, det var bättre att gå tillbaka till det som var tryggt, och det har han ju gjort med bravur.
Nu har vi varit snälla med målvakter. Nu måste vi också tyvärr skratta lite åt en målvakt, Charlie Lindgren, som var väldigt olycklig och gjorde självmål mot Tampa här om natten. Och det här är ju dråpligt. Erik, du får börja som gammal målvakt.
Det här är ju så enormt fascinerande. Det är ett snabbt beslut. Och han tar ju beslutet som att han skulle vara mycket närmare målet. Alltså nästan vid sidan. Och det är ju sånt som händer. Men jag älskar hans reaktion efteråt. Lyssna på intervjun här. Och det säger mycket om honom. Att det är sånt som händer. Att vara målvakt är ju att misstag händer ju. Och att förmågan att kunna släppa, vad var det som hände? Okej, det, man får acceptera att det har hänt och sen fokusera på nästa prestation, nästa puck. Och det gjorde ju han och laget. Och det är så, Washington har vi imponerats av, men också hur de tillsammans, oj, den här målvakten som har varit så bra för oss, han gör ett misstag. Låt oss nu sluta upp och hjälpa honom att vi vinner den här matchen ändå. De vinner ju matchen till slut, och Charlie hade ju ett leende bakom mustaschen där efteråt.
Nej, jag hoppas någon av backarna bakte fram. Gör det du ska göra. Stoppa bara pucken. Låt oss spela upp det. Därför, ibland blir målvakten, när de är inne i zonen lite, när det funkar bra med...
Övermodiga.
Ja, övermod. Då ska de börja spela pucken, och då händer sånt här. Så nu tror jag han lugnar ner sig ett tag. Ja.
Oväntad spaning från dig, Noten. Mm. Så absolut inte den komma. Nu gör vi som du sa, Erik, och lyssnar på Charlie Lindgren själv.
Yeah, it's one of those moments where it's like you obviously got two choices in that moment. You can either, you know, go in your shell or you can go out and battle. And it wasn't fun in the moment, but you know, the guys rallied around me and found a way to get a big win.
The resiliency of you guys, it's not just that coming back from that, but you came back the whole game and again the lead in the third period. What is it about this group that you guys just never stay down no matter what's going on?
I think it's character. I mean, I've been saying it all year. We got such a great group. I mean, it starts at the top with the coaching staff, and it trickles down to our veteran players, our leadership group. And everyone, you know, I can say wholeheartedly, everyone in this team is bought in. And when I made that big mistake, the boys, I mean, we all pretty much laughed it off. Even me, like it was, you know, I chucked that puck out of the rink and I kind of chuckled to myself. It was obviously the worst mistake I've probably ever made in my life in terms of on ice. I know better than that. I can't go back in there. I don't know what I was thinking. I think I was just, I don't know. But anyway, you know, it's the guys picked me up, and that's, I got a lot of respect for those guys.
Charlie Lindgren vid gott mod. En sak som Charlie Lindgren har gjort förutom att göra självmål i NHL är att han har gått på college. Och det här har ju varit en jättesnack med college-spel i Nordamerika den senaste tiden i och med att de har ändrat reglerna där. Så att nu får man gå på college och spela även om man var professionell tidigare. Tidigare har det varit som gamla OS-reglerna att det ska vara för amatörer. Och där har ju stoppat till exempel kanadensiska juniorspelare men även spelare i Sverige som har spelat i SHL. De här reglerna är ändrat nu. Det kommer att öppna upp och göra college till alternativ för ännu fler spelare, och den självklara frågan blir ju, betyder att fler spelare kommer att hamna där, till exempel från Sverige?
Jag tror att det är fler som kommer titta på det alternativet, men det är alla, tror jag, länder, vi pratade om det innan här, Kanada, de har ju samma problem då, från juniorligorna, Sverige, vi ser hur folk kan då lämna efter att ha spelat SHL, hockey, allsvenskan, och det är så här. Jag ser det som något positivt, för det kan betyda att länderna, Sverige, Kanada, de som kan tappa spelare, erbjud någonting bättre här hemma. Och då, det är så vi driver utvecklingen. Mm.
Och jag pratade med Tom Villanders pappa Erik Villander. Han var ju nere i Ängelholm, Rögle, men valde att åka över och där till Boston. Och är jättenöjd både med utbildningen han får på isen men också utanför isen.
Och vi ska ju säga det också för de som inte har koll på det. Tom valde ju då att inte spela A-lagshockey med Rögle för att då på den tiden när han var där, då fick man inte spela college som man hade gjort det.
Nej, exakt. Och sen så Rögle, de vill ju ha kvar honom, men då presenterar vi inte ett alternativ att du kommer vara en back som får spela kontinuerligt och liksom, och det är det jag menar lite inne på ditt spår där, Mattias, att det här steppar ju upp, konkurrensen blir hårdare och det gör att förhoppningsvis så utvecklas även svensk hockey, just det här svåra steget när du går från en riktigt toppjunior och ska slå dig in på nästa nivå. Det är ganska svårt, ska du spela i allsvenskan.
Och kanske vad du kan erbjuda utbildningsmässigt så precis, att du också får den balansen. Mm.
Den här grejen har ju inte varit en jättesnackis i Sverige, men i Kanada är det här allt de pratar om, höll på att säga. De är ju rädda för att tappa jättemånga av sina juniorstjärnor till den amerikanska college-scenen nu. Så jag ringde upp Chris Johnston som jobbar på TSN och baserat i Toronto och pratade lite om vad han tror att effekterna blir av det här.
Well, it's a little like a bomb going off in development circles for hockey players in North America. And I think it's going to probably take a couple of years to really sort out what it means. But it's, I mean, the truth is it's great for the players. They're going to have more options now. And I think it's going to be up to the teams and the leagues over here to create better circumstances for what they need. I think the players now get more choice, and they basically, there's a competition for where they're going to play and what kind of life that those teams can give them.
Obviously your focus is going to be on Canadian and North American hockey, but do you think there's going to be a push from the NCAA to attract European players now as well? Obviously, if you played pro in Europe, that would have affected you, but that's going to change now as well.
100%. I mean, the way I see it is the NCAA now has probably the best. It's probably got the best thing to offer players, right? Because it can take you into your early 20s. There's actually been rule changes more broadly in U.S. college sports, where players can get paid now, where they, you know, where once they couldn't be paid through something called the NIL. And let's face it, it's an appealing thing for a lot of families, for a lot of young players to go and get an education, to get a life experience in a new place. And so I think the NCAA schools will be looking for all the best players they can find between the ages of, say, 18 and 21. And so where is hockey played? I mean, yes, it's played in Canada, so they're going to keep getting Canadians, but they're going to go to Sweden, they're going to go to Finland, they're going to go to other parts of Europe where the sport produces players, and they're going to try to entice those players to come over. Now, it's obviously a different decision. Not everyone maybe wants to move that far from home at that age. I'm not necessarily predicting that we're going to see hundreds and hundreds of Swedes suddenly come and play U.S. college hockey, but I think it's going to be appealing to some families and to some kids. And so, you know, obviously there's going to be some ramifications there for the SHL, for the organizations that develop those kids. They might lose those players before they played much, you know, made much of an impact, say in senior hockey or with the top team. And so, yeah, I think the NCAA probably is in the best position now, and so they're going to attract most of the best athletes.
Full transparens för de av er som tittar på det här är att jag visste inte att jag skulle vara i bild.
Det är underbart.
Energi-tv från sängen.
Ja. Men om vi då ska lyssna på vad Chris säger. Han säger väldigt mycket kloka saker. Han är inne på det här att nu kommer de ju jaga toppspelare från hela världen till college-scenen. College är attraktivt egentligen för två lager av spelare. Dels har du ju storstjärnorna. Vi har sett kanadensare som Macklin, Celebrini, Owen Power första val i sina drafter som har gått etta. Men också breddspelarna som kanske inte är säkra på att få en karriär i hockey. Får en bra utbildning så är det ett jättealternativ för en sån kille.
Ja, det öppnar ju dörrarna just för att man får nog tänka både en och två gånger både på sin hockeykarriär, vad man kan utveckla, få bästa förutsättningarna och sen det civila som jag tror kan attrahera många just när man kommer upp i den där tuffa åldern, att man känner att man kanske inte når hela vägen till NHL, men man kan fortfarande, man älskar att spela hockey och kan få en fin utbildning.
Och lite som Chris är inne på i din intervju är att det kan ju också bli motsatt väg, att många borta från Nordamerika väljer att komma hit till Europa och ta den vägen som inte tar collegevägen. Så förhoppningsvis den här konkurrensen gör att alla kommer bli bättre.
Ja, och det är intressant att säga, Erik, för att jag har suttit och funderat efter det här, och det jag känner att det här borde vara startskottet för i Sverige är att nu är det till slut dags att krympa rinkarna. Och det här är något som varit på tal förut, och det är ju dels av underhållningsskäl. Alltså SHL är ju, om vi ska vara ärliga, en ganska trist liga sett till kvaliteten på hockeyn som spelas, så händer det ju inte så himla mycket. Och där ser vi ju NHL, upplever jag, att en mindre rink leder till mer slumpartat och en roligare hockey. Men Om man kopplar till det här, Sverige har en möjlighet att liksom bli utbildningshubben i Europa. Vi har en bra spelarutbildning, många ser att det funkar. Mm. Vi har en hög nivå av engelsktalande, så att om ditt slutmål är Nordamerika nu och du flyttar hit från till exempel Slovakien, då kommer du att förmodligen lära dig engelska och vara redo för det. Det som fattas är ju ringstorleken. Vi tappar ju vissa av våra bästa spelare för att klubbarna som draftar dem känner att men vi vill vänja dem på mindre ring, ta över dem och spela AL eller juniorhockey eller college. Så att det här borde vara startskottet för att krympa rinkarna i Sverige, säger jag. Det är dags nu. Rätt eller fel?
Jag har ju drivit det i Viaplay Hockey Podcast i 10 år, att de som jag har coachat, både målvakter och utespelare man har varit del i, när de kommer över och får spela på mindre rink i NHL, så tycker de det blir mycket roligare. Det är mycket mer händelser nära målen, det blir intensivare, det ställer ju högre krav på beslutsfattning och allting. Men de tycker att det är roligare att spela och roligare att titta på. Så jag har ju drivit den tesen, men eftersom det ska bli lite dynamik, så måste jag säga också motsatsen till det är ju att vi har ju en USP på ett sätt, att spelarna blir ofta väldigt bra på att åka skridskor, svenska spelare, för att det är lite större ytor man ska täcka och så vidare. Och sen går omställningen till mindre ring, det tar något år för vissa, men då får du göra det. Så att vi har ju en fördel kanske när vi utbildar alla skickliga, de här toppspelarna som drar över till NHL, svenskar, att vi har en lite större rink, att det blir lite annorlunda. Det kan vi erbjuda för att tala för det. Och sen måste jag säga, ibland när jag tittar på AHL-matcher, om inte skickligheten är hög, då blir det inget bra spel på de mindre rinkarna. För du måste vara väldigt skicklig för att kunna hantera ett mindre rinkmått. Ibland blir det bara hafs och slafs i 60 minuter, inte något roligt att titta på. Däremot NHL, det är ju världens mest underhållande och bästa liga. Men där är skicklighetsnivån så otroligt hög. Vad är ditt perspektiv?
Nej, men att McKinn och McDavid har ju lite problem med skridskåkning, så de skulle ha utbildat sig på olympiska rinkar. Nej, jag tror den delen skridskåkning, utan det är än mer det. Med de mindre ytorna som finns där, så är de här, jag brukar säga, de skickligaste spelarna i världen, om man säger att det är de man tycker man kan hämma ibland med såna här regeländringar eller den utveckling av våra tekniskt skickliga spelare i Sverige, så säger jag tvärtom. Utan det spelar ingen roll om man spelar 3-mot-3 i en zon, där man krymper där. Då är det ändå de som skapar sig själv ytor för sig själv eller sina medspelare. Så att jag brukar gilla att säga emot Erik, men idag håller jag med. Att jag tror det är dags att titta på det. Och sen säga så här, om 5-10 år man säger, oj, det här blev inte vad vi hade hoppat. Gå tillbaka då. Men vi måste ju pröva för att se om det gynnar utvecklingen, både för vad vi attraherar publikmässigt, för andra, för spelarutveckling. Och våga säga att i så fall att det inte blev rätt.
Men om vi tar den här, alltså grundpoängen för att göra här, att jag tror att om man bara tar det faktum att det kommer att hjälpa oss att dels behålla våra egna spelare, men också locka högkvalitativa spelare. Jag menar, det var länge sedan vi såg en David Pastrnak eller en Anze Kopitar, spelare som kom fram i Sverige, valde den här vägen. De går ofta direkt till Nordamerika nu. Mm. Men om du är, vi säger, en tjeckisk eller en slovensk förälder och ska skicka iväg din pojk för att spela hockey, ja, det är väl lättare att ha honom liksom inom ett par timmars flyg, eller du kan ju faktiskt bila till Södertälje från kontinenten om det verkligen krisar. Att det skulle vara ett sätt för oss att bara höja kvalitetsnivån, både på spelarna som kommer hit, men också de vi får behålla.
Det är ju ett väldigt bra argument, och det kommer ju locka ännu mer topptalang i Europa till Sverige, att de får gå på ett riktigt bra hockeygymnasium eller i Sverige, och då har lite mindre rinka, så att anpassningen över till deras ultimata dröm, världens bästa hockeyliga, där är 26 meter brett istället för 30 meter brett som det är här i Sverige. Så jag köper det. Jag måste också bara säga att den ekonomiska aspekten, att det är en ekonomisk kostnad, om vi ska vi göra det då på alla nivåer, menar ni? Att på alla nivåer, ända från att man stryper rinkarna till 26 gånger 61 som det är där borta.
Ja, men successivt. Det behöver inte vara så här.
Nej.
Du krymper elitrinkarna.
Du krymper på sikt. Det är lite udda för mig att sitta och argumentera mot en sak som jag argumenterar för. Men jag tänkte, man måste ju vrida och vända på argumenten. Men
ja, och sen har vi sett senaste åren, det har varit att det har varit stor inflytt som tar platser för svenska utbildningar, för att vi har sett många andra länder där hockeyutbildning i Sverige attraherar. Och då är det så här, aha, men vi har inte fått fram Kopitar, Pastrnak. Och då har det blivit ett motargument. Så att jag vet inte om det här att vi ska göra det ännu mer attraktivt. För då kommer vi, så fort du letar spets så kommer du få bredd. Och vi vet att bredd leder till spets. Så att det här är jättesvårt. Och många tar vi in för många från andra europeiska länder för att ta del av hockeyutbildningen här. Då pratar vi om att vårt landslag kommer på sikt tappa kvalitet för att vi utbildar inte våra egna spelare först.
Men blir det verkligen så? De här spetskillarna som ska spela Tre Kronor, de kommer ju ändå ha en plats.
De kommer ha en plats, men vi säger, om vi minskar, om vi pratar varför är Kanada världens bästa hockeynation och de kan sätta ihop 3-4 landslag som
skulle kunna vinna Four Nations.
Ja, skulle kunna vinna Four Nations. Och det är ju inte för spetsen. Det är ju inte McDavid och McKinnon som bidrar till det, utan det är ju bredden av spelare. Och det får du ju bara i Kanada på grund av att de har den mängden isytor som är väl 10-12 gånger mer än vad det är i Sverige eller ännu mer. Och mängden spelare som gör att den här tratten blir alltid, men det är ju bredden som skapar att tratten blir smalare i slutet.
Väldigt intressant. Kanada har många bra spelare, men vad de inte har sedan 1993 är en Stanley Cup. Den senaste vann Florida Panthers, så vi ska ta och mysa till det med lite bilder på den. Och sen ser vi vad som väntar på andra sidan av det här.
Välkomna till Stanley Cup-finalen 2024 som börjar här i Florida. På pappret ser det ut att kunna bli en av de bästa på många, många år.
Nej, men det ska bli fantastiskt kul. Det är bara utomhjuta. Så
so the players getting ready for the opening face-off.
Det är Barkov och det är Verhaeghe i mål! That's Connor Verhaeghe!
Pin on with CC, good chance in front! And Rodriguez buries it!
Och Bobrovsky håller nollan.
Historiskt sett så vinner 9 av 10 lag som går upp till en 2-0-ledning i nästa kampfinal.
Lundell, skott och roll! Det är mål!
Crew comes right back to him, he fires!
Någonting att jubla åt,
viktig
match för oss.
Hitta forskning. Och det är mål! Tarasenko in front!
Det här kommer inte räcka. Det är seger för Florida.
Jag har aldrig varit med om en sån här hockeyfeber.
Det är Dreisaitl som spelar! Och det är mål! Det är mål! He's in back here! And he scores!
Match 7. Vi har inte haft det sen i 2019. Men nu är vi där igen.
Det är Rodriguez som skickar mål. Det är mål! Det är mål!
Goda bilder som vi visar för att vi har fin besök från Bandit Rock här, Richie Puss och Sheriffen som är en hängiven Florida-supporter. Och vi ska prata mycket om varför ni är här, men börja prata om vad du känner för Florida Panthers.
Ja, men allt. Det är liksom hela mitt liv. Alltså, jag var där första gången 99 och såg en match. Det var säsongen vi hade värvat Pavel Bure. Såg en match mot Islanders, Florida vann med 6-3. Och det blev liksom en sån här kärlek som jag aldrig har känt till något annat. Man har ju varit och tittat på liksom SSK, AIK, Västerås och sånt i Sverige och tyckte det var okej. Men det var så häftigt, hela showen. Det var rulltrappa upp till läktaren, det var stora läskburkar med pantra på. Det var att istället för att säga scored by number 10, Pavel Bure, var det liksom Pavel Bure! Sådär. Så det blev liksom gåshud på alla fronter. Och sen blev det där alltså en livslång kärlek. Jag kände det från första gången de gjorde mål. Och man fick höra tutan, panterytet, spiken. Jag bara, det här ska jag göra och det här laget ska jag älska tills jag ligger 6-4 under. Typ så.
Ja, det var ju en bra pitch.
Wow, jag får till och med jobba på oss.
Jag känner också, och du ska gå upp mot det här. För att anledningen att ni är här, ni ska köra en simulcast som det heter på utrikiska modern tv-språk. På lördag klockan 10 så är det Florida mot Carolina. Då ska ni sitta och tugga. Richard kör Carolina
ja,
idag.
Så och att... egentligen betyder ju inte Carolina någonting speciellt för mig. Utan jag håller ju på alla andra lag förutom Florida. Så kan vi säga. Han har ju försökt att få mig. Vi har ju varit och kika i Florida och det, men då åkte vi upp till Tampa och där ligger nog hjärtat lite mer faktiskt än
svagt.
Ja. Alltså jag tänkte ju från början att vi skulle intressera att ni är här då för de som tittar på det här, för att vi ska visa de tre stadierna av tunnårighet. Mm. Där jag och sheriffen liksom lever i förnekelse. Ja. Richie, du är sorts, vad är du? Du är likgiltigheten.
Nej, men jag har ju liksom, jag är ju hockeyfrilla.
Det där är likgiltigheten och så notan, du har klivit in i acceptansen.
Ja, precis.
Men notan, jag har sagt till dig, kolla vad snyggt du kan få det.
Hur bra det kan bli. Ja, om vi släpper ut det lite grann.
Ja. Har du den nacken kvar, notan? Skulle du kunna göra det?
Nej, jag vet inte om jag vågar pröva. Vi kanske ska pröva. Det var kul med sheriffen. Alltså, när vi värvade Buré, då vet man att då är det hardcore. Då håller man på det laget om att det är när vi.
Ja, men det är vi.
Ja. Men du, vi tar och kollar nu. Vi måste lite med bilder här nu, bara för att du ska få må ännu godare, sheriffen. Och kolla på Oliver Ekman Larsson. De mötte ju Toronto här i veckan. Då fick Oliver sin ring här. Och, det är mysigt det här också då, sheriffen.
Vet du vem som har beställt en sån ring då?
Är du seriös?
Japp.
Han har i kattguld.
Givetvis. Nej, men det här är mäktigt. Det är ju både Steven Lawrence och Anthony Stollers där också som får den.
Det som stör mig lite, alltså det är ju jäkligt häftigt att de vinner, men jag till och med förra säsongen, då kunde jag ju gå och reta honom att liksom Carolina, till och med Carolina har vunnit Stanley Cup, men inte Florida. Men
du, berätta, den här grejen ni ska köra imorgon, en simulcast, det är ju inte alla som vet vad det är.
Vad heter det, sa du?
Vi vet inte heller.
Nej, vi har ingen aning.
Det är ett, ett så här hipp tv-ord då för när man gör en alternativ sändning.
Ja,
så typ NFL ska de köra en Madden-sändning i EA Sports. Liksom de ska göra som ett tv-spel fast med den riktiga matchen. Jag fattar inte det där.
Ja.
Men jag fattar inte vad ni ska göra heller, så berätta det.
Nej, men vi ska kommentera och det blir lite annorlunda kan man säga. Det kanske inte är... Ja, men det blir en alternativ kommentering.
Vet ni själva hur det här kommer att bli?
Nej, vi har ingen aning. Och jag fattar inte hur Viaplay låter oss att göra det heller.
Ja, det vet vi ju egentligen. Ska vi berätta grunden till det här? Vi var ju och kollade NHL-premiären i Prag, Buffalo mot New Jersey. Jag får ett sms från nya sportchefen då, Erik Westberg, som bokstavligen skriver: "Hej, jag är er nya sportchef. Jag såg att ni var i Prag. Vill ni ta en bärs?" Ja. Och då sa vi gör upp en liten plan. Och sen kanske vi inte ska spoila exakt vad vi gjorde. Men vi gjorde en rolig grej med honom och pratade om det här och liksom la en grund för att vi skulle få komma in och göra testa och göra lite underhållning samt kommentera en match.
Ja, vi har ju pratat om det länge för vi tycker det är kul och vi älskar ju hockey och sport överlag liksom, så att vi har ju respekten för sporten, men det kanske blir... Det blir någonting annat.
Eller så har de suttit och lyssnat på oss när vi kör och säger: "Det här går att göra bättre. Det går att göra bättre." För så sålde de in det.
Ja, vi ska ju se för notan. Vi brukar ju ha de här. Ni är ju live-tekniker också.
Ja, ja.
Som är jämna mellanrum så har ju vi er i örat när vi kommenterar.
Ja.
Och det är ju mer så att hålla koll på de här, vad man får i örat, än man liksom följer pucken på isen.
Ja, det stämmer. Men vi får se hur de klarar det här.
Vi gör det. Richie, du har varit med förut.
Ja.
Du fick göra namngrejen.
Mm. Det är lite som God morgon NHL. Det är lite som det där barnet som slickar på en frusen lyxstolpe. Ja. Första gången, det kan man liksom förstå, det kan hända. Men det tar liksom in mig, så det blir som barnet som slickar den andra gången och fastnar.
Precis, och det som du ska förklara för dem som inte har koll på Richie, vilket ju alla borde ha såklart, det är att din grej är att betygsätta namn.
Jajamän.
Och det tyckte du fick göra en gång här och det tyckte vi var så kul. Mm. Så du ska få göra det igen.
Ja, gärna.
Och vi har förberett här. Ska jag visa för kameran. Jag tycker vi börjar med en Florida-spelare som jag brinner för här. Uvis Balinskis.
Ja, men det är bra. Det är en femma.
Det är en femma.
Ja, det är det.
På en 10-grad alltså.
Ja. Så en 10-gradig skala. Sheriffen.
Jag ska säga det. Sheriffen är duktig på det här också.
Ja, jag är med på den. Ett stabilt lättländskt namn liksom.
Jag tycker att det är ett övermedel. Uvis är ju liksom...
Tror han kallas för Uven?
Alltså det tänkte jag säga. Det här är ju ugglan i ett barnprogram.
Ja, det är Uvis. Ugglan Uvis. Han borde ju ugglan Balinski.
Ja, jag går upp till en sexa.
Ja, jag tycker att det var snålt.
Ja, det är därför han inte kan det. Du kan inte ge efter. Det gäller att vara stenhård.
Okej.
Okay. Det är svårt.
5,5.
John Jason Paterka.
Paterka är bra, men förnamnet är katastrof. Ja, det är en trea.
Nej, det här vattnas i min mun för att JJ, alltså allt som är dubbel J. Hade du liksom inte heter Jonathan Lindqvist JL utan JJ.
Jonathan Jason Lindqvist.
Och just, alltså, just på engelska när det blir inte, han är ju tysk då. Så, men just på engelska när det blir liksom JJ Paterka. Det blir så jävla snyggt.
Han heter ju inte JJ. Nej, han heter John Jason. Det är ju som att Sune åker med klubban och ramlar över. Det är ju inget svung alls.
Men det är det som är det roliga. Det här, han är ju tysk och jag frågar honom om det här. Mm. Alltså, varför heter du John Jason? Och han bara, men mina föräldrar tyckte det är rätt coolt. Det finns liksom ingen story. Annat än bara, det är en cool kombo. Ja, men det är helt orimligt.
Hade vi suttit i en tysk Guten Morgen NHL, då kanske det hade varit en fyra.
Ja. Han får en sjua av mig.
Va, om vi hade suttit här med Ove Krupp.
Vi går tillbaka till en kille som notan... Jag vill säga att du har mött den här mannen.
Ja, jag höll mig undan ifrån.
Ja, du gjorde det. Det här är ett klassiskt NHL-namn. Tony Twist. Notan, nu får bara betygsätta det här namnet.
Nej, jag tycker det är underbart med den rollen han hade. Därför Tony Twist var en tuffing, en fighter. Och jag kommer ihåg honom från St. Louis. Och publiken stod upp och ropade Twister, Twister, Twister. Och då visste man att nu är det på gång. Då höll jag mig undan.
Ja, var landar vi här då?
Nej, men det är det här. Ja, du lägger ju in för mycket värdering i hur han var och publiken. Nej. Det är det som... Är det betygsättande av namn, då måste man stanna bara där. Det finns ingenting annat. En trea.
Ja, jag är lite högre. Det är TT igen. Femma.
Är inte det här liksom för krystat? Det känns som att det pågår.
Trying too hard.
Ja, exakt. Absolut. Det är det du gillar att säga.
Bra.
Ja, men jag lyssnar på dig. Ulf Stern.
Det är till tia.
Svag tvåa.
Ja, är vi riktigt svagt. Jag håller med dig, den tvåa.
Hade han hetat Uwe Sterner hade det varit en trea.
Ja, vi tar den sista här också väldigt snabbt här. Uffe Sterner var för att vi skulle ha någon gammal svensk grej. Ditt Clapper, en utrikes grej. Det här är ju, tycker jag, en åtta minst.
Ja, nej, det är det inte. Men det är bäst idag, absolut. Det är en sexa är det. Det är bäst idag. En sexa.
Alltså det bästa vi har är en sexa.
Mm.
Okej.
Okay. Det är ju inte Sarli Salapski du drar upp.
Gå vidare.
Ja.
Notan, ditt Clapper, det hade du velat heta, va?
Jag vill inte få betygssättning på mitt namn, så att det hade jag tagit.
Mattias Nordström, det är ju...
Ja, det är en tvåa.
Det är en tvåa.
Det
enda som står ut med Nordström är att det blir fel, att folk tror att han heter Nordström.
Ja,
det är liksom den enda grejen.
Då blir det kanske en trea.
Vi slänger den här och så går vi vidare till sheriffens område.
Wow. Tjena.
Det är måltuter.
Ja, det
du
är
har
det
en skum förbläs för det.
Ja, men det var som jag sa, 99 när jag såg min första match. Första gången Florida gjorde mål, när det tutade hemma i arenan som då hette, vad heter den då? National Car Rental Center.
Wow.
Alltså jag fick
hjärtat började klappa.
Nej, men... Huden ställde sig på mig och jag bara, det här är sjukaste ljud jag har hört. För det är så högt, det är så vackert, det är så häftigt och det kommer liksom... Jag visste inte om det där innan jag var där, att det där ljudet kommer komma. Och sen var ju det också en grej som det hade inte kommit till Sverige ändå. Utan då tänkte jag att det här ska pappa sheriffen ta med sig hem till Svedala.
Kan man säga att det var du som drog in showen i Sverige?
Det kan man säga.
Mm. Men vi ska testa det.
Vi sitter med en celeber här.
Ja, det ska jag.
Ja, absolut. Men då ska vi testa det nu.
Mm.
Jag har fått höra att vi har ett par måltuter förberedda här som vi ska se om du sätter. Ja, om du gör det, du är sjukt. Så att vi kan väl kolla om vi kan dra igång en tuta och så ska vi se om sheriffen då sätter den här. Då blir jag imponerad.
Alltså så här är det. Det finns ju många som är ganska generella.
Ja.
Och den där är ju en av de generella. Men jag skulle säga att det är nog Philadelphia.
Det är alltså rätt.
Det är helt sjukt.
Wow.
Vilka fler har liknande generella?
Är det här en ny jag får höra nu?
Nej, men vi kör en ny här, va? Nu har vi Philadelphia. Släng på en till ska vi kolla om det bara var tur. Det är ändå en på 32.
Ja, sant. Ja, den här är ju lurig för att jag tänker så här nu. Nu ska jag berätta, det finns två lag som är ganska sega på att tuta. För man hör ju publiken där att de jublar först och sen kommer tutan kanske 3 sekunder efter. Och de två som jag har noterat när jag tittar på NHL, det är då New York Islanders och det är Utah. Och jag tror att ni vill sätta dit mig så ni har tagit Utah.
Det här är faktiskt sjukt, det är Utah.
Nej! Nej, det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt.
Ja, nej, det här jag lyfter på.
Det är det sjukt. Det är helt sjukt.
Jag tror det var Värta hamnen en timme imorgon.
Nej, men vet ni vilka som jag kan köra en fråga. Du vet det, Linkan, så jag tar det med notan.
Hur stavas Dallas?
Nej, ja, det
den har jag aldrig fått förut.
Salads Blades. Men så här, vilket lag hade måltuta? Vilken var den första som installerades i NHL och vilket år?
Oj, första i NHL? Mm. Jag får dra den jag först hörde, Madison Square Garden.
Nej, och då, det blir nästa fråga. Men Chicago är svaret, 1973. Oj. Nästa fråga är, vilka lag är då inte true?
Det här är en bra fråga.
De flesta lag har ju ett Kallenberg, heter märket då, horn i sina arenor. Det är två som inte har utan som rockar förinspelat ljud. Och det är vilka två lag?
Det måste ju vara lite nyare.
Jag tror att det är Colorado.
Nej.
Nej. Jag får gissa på... Det är så tråkigt.
Alltså det här vet du...
Florida.
Nej. Det är true. Ni ska få svaret. Det är New York Rangers och Boston Bruins. Vilket Oj. Gör de två Original Six-lagen till väldigt untrue i mina...
Plastlag.
Ja, jävla skit. Oj, förlåt. Jävla dåliga lag.
Jaha, det tror jag aldrig. Ja.
Du har ju fått förbereda... Nu tog du över showen här, skräll.
Lite.
Du har ju också ett förberett moment som du alltså inte har gått in på när du tog över showen. Och det är att du har fått bestämma den bästa och den sämsta tutan i NHL.
Vi börjar med den sämsta. Ja, ja. Och anledningen är då dels att den är förinspelad. Och dels att alla lag som, när de så här, vi säger Storvreta innebandy eller Färjestad och så här, vi måste ha en måltuta för det har de där borta. Går man in på YouTube och bara NHL Goalhorn och så får man upp Boston först och sen tar man den rakt av. Den är så jävla intetsägande, den är tråkig, den är generisk. Alltså,
nu blev
det mål i Karlstad eller vilken arena som helst.
Men det här är ju som att dricka, alltså, när man är med en vinkonnässör. Ja, jag kanske har en liten skillnad. Men det är ju inte värd liksom, 1000 kronor dyrare flaska skillnad. Jo. Eller jag vet inte. Har du, vad känner ni här? Har du en enorm skillnad mot Jutan och Hultan?
Nej, men det är kul att fokusera på olika saker kring NHL-ishockey.
Ja, sen är det också så här, när den är förinspelad, då blir den ju så här. Det blir tut, tut och sen kommer Kärnkraft 400 yelling version. Det är liksom varje mål. Nu ska vi då ta ettan. Jag ska förklara först vad som jag älskar med den här måltutan. Det är att de gör, notan och spelare i det här laget som heter Sallad baklänges. Och de, när de gör sitt första mål, när de gör sitt första mål tutar de en gång länge. När de gör sitt andra tutar de en gång länge och ett kort. När de gör tredje en gång länge, två korta. Så att det är alltid lika många tut som antalet mål de gör. Och sen spelar de ju då dina favoriter Pantera och Dum Dum Dallas, Dum Dum Stars. Det är mäktigt.
De är ju därifrån krokarna.
Mm. Ska vi lyssna och njuta? Ah, bästa tutan i NHL, Dallas.
Men den här känner man ju igen.
Ja, den känner man igen.
Den är faktiskt...
Hur många var det du som var anledningen till att du fick höra den här tutan?
Jag kommer aldrig... Jag gjorde ett mot San Jose i slutspel och då var den här tutan, den känner man... Ja, det är ett bra val.
Mm. Tack
så. Nu är det min tur att ta över här, för att nu är det så att... Jag ska testa lite nu när ni ska kommentera. Vi kör ju matchmixen ikväll.
Ja.
Och det konceptet är ju då att vi hoppar emellan massa matcher och några minuter där, några minuter där. Mm. 10 stycken totalt har vi, det är jag och Granqvist och Jire som ska köra den, så missa inte det. Men där blir det en stor utmaning. Det är alltså 20 olika lag där du bara slängs in och ska ta igen spelarna direkt.
Ja.
Så att nu kommer vi att få se lite spelare här med namnet bortsuddat. Ni har 5 sekunder. Det är bara ropa ut om ni tror att ni kan det. Ni behöver inte säga ett namn, utan ropa bara namnet. Den som säger det först får ett poäng och annars går vi vidare till nästa spelare. Yes. Precis som det när man kör matchmixen. Ska du sätta spelaren direkt? Så vi hoppar rakt på det här och ser vem av er som är den vassaste kommentatorn.
AIK Bratt.
Nej, Jack Hughes. Jaha, Bratt.
Ja, det är helt rätt notat. Ja, Jesper Bratt.
Jag tittar på mig själv och tänkte att han vill hålla hållningen.
Ja, här kommer en till då. Kör då.
Stamkos.
Ja. Ett Larsson. Ett Nordström, Richie.
Ja, det är...
Du är iskall. Här då?
Jesper Boqvist.
Oj, du har förra spelare. Du har förlätt. Två ett skeriffen.
Karisov.
Vi säger lika där.
Och jag är chanslös.
Här då, 88 Tampa.
Essimon.
Vasilevski.
Sheriffen.
Det är det ju.
95
Sjöter.
Sheriffen är snabbare här också. Och så sista här. 14 Kings.
Laferriere.
Alex Laferriere. Den var du riktigt snabb på.
snabb på alla, tyckte jag.
Ja, men den är
förutom
svår.
Den första, för då satt jag som sagt och tittade på mig själv. Och, ja. Fan, vad dålig hållning jag har.
Vilken dubbelhaka jag har.
Ja. Du är ju smart som en skägg där.
22 på lördag, kör ni er grej.
Ja, exakt. Så han får ju ta namnen då, märker vi.
Ja, tydligt så. Tackar så mycket för att ni var här.
Vi får se om vi får komma tillbaka.
Ja, exakt. Tackar Mattias för att du var med. För att, vi ska kolla på ett litet inslag här om vilken NHL-svensk som skulle göra sig bäst i Hollywood. Och efter det så är det dags för ännu mer skådespelartouch.
Vem hade lyckats bäst i Hollywood?
Erik Karlsson känns som att han alltid är bra och rolig framför kameran. Så att kan definitivt se han bli skådespelare efter hockeyn.
Inte ett dumt val.
Nej.
Han kan spela, han är lätt spela vampyr.
Ja.
Stark. Inget röka. Han har ju hyfsat Hollywood-aura.
Ja. Oh, there's a no-brainer. Hank. Henry Lundqvist.
Yeah.
Just because of his looks. Den var nästan enkel faktiskt. Han är väl snyggast.
That's an easy one, no? Henrik.
Yeah.
Of course.
It's the easiest one.
Is there somebody that didn't answer that?
Ooh. Ja, men det känns ju som att det är ganska givet.
Ja, jag får nästan stryka den här nu alltså, för den alla har liksom det hängt utan att tvivla. Kul att ses, Jonathan. Hej.
Ja, där hade vi lite inslag och här håller det på att ramla in herrar i studion. Det är så att Erik är tillbaks. Tyckte du om Bandit-killarna?
Helt underbart att höra dem. Jag längtar till kommenteringen imorgon och jag har haft världens bästa snack med Leif. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Leif André med oss idag, aktuell med På gatan där jag bor här på Viaplay. Och vi ska kolla på lite smakprov den alldeles snart. Men först ska du få berätta hur det är med hockeyintresset. Finns det ett sånt?
Det har alltid funnits ett hockeyintresse, ända sedan jag var liten. Men det är inte så att jag följer väldigt noga, det är det inte, utan det är mer fotboll för mig.
Hade du någon så här, man växte upp, någon favoritspelare på hockeyscenen på den tiden?
Honken.
Såklart.
Oh. Ah, ja. Honken. Uffe Sterner.
Ja, ah, bra. Uffe Sterner var ju nämnt tidigare också.
Ja, visst. Vilka lirare så.
Och bättre för.
Lindpröjsan och...
Pelle Lindberg, Hammarbyare.
Pelle Lindberg är Hammarby också, som är född 58, fast var han också.
Som du?
Som jag. Och honom mötte jag, för jag hade en kamrat som heter Tommy Eriksson, som spelade för Hammarby. Som var, tror jag, det första gäng som åkte över till Toronto med Leif Borg där. Mm. 1970-71 om hon så här, på träningsläger.
Det måste ju, på den tiden måste ju Nordamerika ha känts enormt avlägset, jag menar, utan internet då. En större värld, om man säger så, jämfört med idag.
Ja, det var en helt annan värld. Alltså. Sen kom ju senast så kom ju den här legendariska Canada Cup liksom 1976. Jag var 18 år. Det var ju man
Börje Salming.
Ovationer. Ja, ovationer där, ja. Och sen satt man upp och sov varenda match.
Mm.
Och sen hade jag en faster. Och hennes man jobbade, Lennart. Han drack rätt mycket, så vi kallade honom för Fyllnart. I alla fall. Han var vaktmästare på Hovet. Aha. Så det var hockey-VM 1970. Så såg jag nästan varenda match.
Gratis? Aha.
Gratis.
Vilken dröm.
Ja.
Men jag vet, alltså, bland hockeyspelare, idrottare generellt sett, är det jättevanligt att de använder film och serier som ett sätt att bara stänga av hjärnan från en ganska pressad tillvaro.
Ja.
Är det vanligt det motsatta, att man som skådis kanske blir tänka på något helt annat och stänger av hjärnan med sport?
Ja, absolut. Mm. Absolut. Jag missar inte en Hammarby-match liksom. Jag ser varenda match där.
Mm.
Och även när det är Champions League och allt, och även när det är handboll här borta på handbollshallen. Och, ja. Så här, och bandy. Bandy. Jag bor ju nära Zinken och allt, och så går man och kollar på bandy.
Mm. Ja.
Då kopplar man bort liksom det andra. Så.
Ja. Jag tycker vi tar och kollar lite på ett litet klipp här från På gatan där jag bor, där som du är aktuell med, Leif, här.
Jag kommer vara helt ärlig nu. Så vi passar bäst som singlar, du och jag.
Mm. Jag är lite för gammal för att vara den hemliga pojkvännen.
Den där står inte där över helgen, va?
Nej.
Vi ska ha vår granntetsskiva, då vill man att det ska vara lite ordning nu.
Det är ju bara dina
grannar, jag vet. Men de är mycket mer för mig. Jag har träffat en man.
Va?
Va?
När då? Idag, eller?
Leif, för folk som inte har sett ett avsnitt av den här serien än, hur skulle du beskriva den? Vad är det man får?
Det är lite hem till byn-känsla. Liksom. Det handlar om en gata där folk bor och umgås och grannarna. Det är ganska den lilla världen i den stora världen, så att säga.
Mm.
och alla alltså, mänskliga aspekter med sorg och kärlek och lycka och otrohet och allt som möjligt. Så att det är väldigt så här puttinuttig. Alltså, den är trevlig. Mm.
Jag håller med.
Förstår mig rätt, den är trevlig att titta på.
Jag tittade på den igår på tåget från Göteborg hit till Stockholm. Och du spelar ju Rune då, som är... Ja. Du älskar den karaktären, han är så noggrann. Det känns lite långt ifrån din privata. Du känner mig som en free spirit, men Rune är ju... Han har koll på allting.
Rune har koll på allting. Och vi byggde karaktären så tillsammans med Lena Koppel som regisserade att... Han är otroligt ordentlig.
Ja.
Till gränsen för mycket. Mm. Alltså trivselfascist, som man brukar säga sen. Det ska vara ordning och reda, pengar på fredag, va? Mm. Det ska inte stå massa bilar där ute på gatorna. De måste klättra upp löven lite bättre och sådär, va? Den där jobbiga grannen liksom. Där.
Men så är inte du privat, så upplever jag inte dig.
Nej, för tusan, nej. Tvärtom. Jag har ingen koll alls. Liksom, jag har min almanacka här uppe, vilket har resulterat i att... Nu har jag skaffat en riktig almanacka.
Vad kärlek?
Nej, men det har resulterat ibland att jag är trippelbokad.
Ja.
Ja, men då ses vi imorgon. Imorgon? Ja, vi ska filma imorgon. Ska vi filma imorgon? Du, jag ska vara på... Ja, sådär. Så att en gång hade jag trippelbokat mig, men han med alla tre jobben. Tre filmjobb.
Mm. Härligt att du är här idag i alla fall.
Ja, precis.
Ja. Men Leif, det är intressant det som vi är inne på här, att du spelar en karaktär som är så långt ifrån din privata person. Vi hade ju Walter Skarsgård här förra veckan. Han spelade ju Börje Salming i Viaplay-serien. Och här ser vi Walter som... om vi kan kalla det här för åka skridskor.
Ja.
Och liksom den här typen av utmaning att... Här har vi en kille som inte kan åka skridskor överhuvudtaget och ska spela en av Sveriges största spelare någonsin.
Ja.
Som skådis att ta sig an den typen av utmaningar. Hur är det?
Ja, men det var som en gång. Jag har ett bra en gång 1991. Jag har sånt här knäppt minne. Det var en tv-film då. Ett paradis utan biljard, får man inte veta.
Mm.
Ja, då blev uppkallad till tv och då frågade om jag ville provspela för att spela lastbilschaufför då. Så jag fick rollen. Du har körkort, va? Nej. Har du körkort? Men, för jag hade sagt att jag kan köra lastbil, det är lugnt alltså.
Ja.
Ja, och ja. Du sa att du kunde köra lastbil. Ja, men brorsan har ju lastbilsfilmer, så jag har varit med massor med gånger. Så. Min brorsan satt på kåken. Han satt i fängelse. Han hade haft en lastbilsfilmer.
Men hur mycket kan man säga?
Då ringde jag till ASG, där transportföretaget, och frågade så här, kan jag få komma och prya?
Mm.
Och sen fick jag göra det då, liksom, köra på en parkeringsplats. Och det var inte så jävla svårt. Va? Ganska lätt. Alltså. Men så att jag har kört massor med bil, massor med filmer. Jag blev jagad av riktiga poliser också, som var med som statister, utan körkort. Producenten sa så här, säg inte att du inte har körkort.
Men du, hur funkar det? Stänger man av för annan trafik då? Alltså inhägnat område där du får köra fast du inte har körkort.
Men det som är intressant här, det är väldigt kul att ta upp där. Jag vet inte vad Walter sa om hans åkerkunskaper inför det här som vi såg här. Men hur mycket kan man skarva för att få en roll som du gjorde här? Alltså, var ska gränsen?
Nej, men alltså, vi skådespelare, vi är ju, alltså, man ska inte, det är lite prostitution och det hela, så att säga. Man går med på allt, så. Alltså, vill man ha en roll så jobbar man för det. Ska man spela pilot, va, då, okej. Sen, allt det här är ju film, det är på låtsas alltihopa, va.
Mm.
Så att man klipper in att man sitter och kör och såna här saker, så att ja, men man kan skabba rätt mycket. Alltså. Ja.
Har du spelat idrottare någon gång?
Idrottare?
Ja. Alltså att du, som i den här till exempel, det finns ju ett antal hockeyfilmer. Det är en svår sport att gestalta, liksom. Den typen av utmaning.
Alltså jag har gjort 200 film- och tv-roller.
Mm.
Du var ju simmare, alltså duktig simmare själv privat.
Jag var duktig simmare. Ja. Och det visade sig när vi gjorde den här, vad heter den? Berömda serien. Med Olle Sarri och det som gick på TV4, vad heter den?
Oh.
90-talet.
Segemyr,
ja. Ja. Då spelade jag badvakt, va? Sån här, riktig badvakt som Rune, liksom. Ja. Ordning och reda.
Mm.
Det som gick omkring så här, nej, akta dig, titta bort från tjejerna. Och bara, ta upp badbyxorna, så här. Och då var det en scen där det är en tjej som ropar, så tror att hon har blivit överfallen av en Olle Sarri då.
Alltså. Ja.
Att han simmar för nära, hjälp, hjälp. Vad fan gör du, din jävel? Och jag hoppar i, va?
i med träningsoverall alltihopa. Och simma fram till honom i högsta hugg. De visste inte att det var en gammal simmare. Och så sa jävlar. Och folk pratar fortfarande om den här scenen. Och gud, vilken duktig simmare
du var. Det var en chock i positiv bemärkelse.
De visste inte det.
Motsatsen till lastbilen då. Mm.
Ja, precis. Alltså. Så att, ja. Nej, men sen, jo, sen spelat fotbollsspelare i en korpserie i den här filmen. Om inte, Ellen Lemhagen. Sen har jag väl... Ja, jag måste leta i minnet. Men det är klart man har spelat någon form ibland.
Du ska få expertis på ett helt annat, lite oväntat område här. För när jag researchade här så såg jag att du är själv pappa till två tvillingpar.
Ja.
Och din ena tvillingdotter har också fått tvillingar.
Ja.
Har ni någonsin räknat på sannolikheten för det här? Alltså, jag vet inte om jag någonsin har hört talas om någon
Nej,
som har...
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Alltså.
Vet du någon annan som är pappa till två, alltså till fyra barn, alltså två tvillingpar? Har du träffat någon annan? Jag tror jag aldrig har hört talas om det.
Nej, inte jag heller.
Nej. Det är en fantastisk grej. Och det jag vill fråga dig om, vi har ju några väldigt framgångsrika svenska hockeytvillingar. Bröderna Sedin, bröderna Lundqvist, ja. Bröderna Sundström som kom fram på 80-talet. Ja, det här är ju några av de bästa spelarna i historien. Och statistiskt sett, att liksom, vi pratar ju kanske 3-4 av de 20-25 bästa spelarna någonsin ja. I svensk hockeyhistoria är tvillingar. Tror du att det är något speciellt för tvillingar som kanske hjälper dem att trigga varandra till att nå framgång i det om de då vill ha framgång i samma sak?
Det tror jag, det tror jag. Jag tror att de stöttar varandra, just tvillingar. Mina döttrar är enäggstvillingar.
Mm.
Mina pojkar är tvåäggstvillingar, som det heter. Mm. Mina döttrar ser exakt likadana ut. Alltså. Mm. Nej, inte exakt.
du ser skillnad på dem?
Ja, fast ibland faktiskt, så när de flimrar förbi i periferin så är det så här, jo, Isha, kan du... Nej, Vinda, förlåt. Ja. De heter Isha och Vinda. Så då kan jag missta mig ibland. Så här. Det händer.
Lite som bröderna Sedin.
Ja, det kanske var bra. De har ju tröjnummer på sig när man spelar. Det hjälper oss att kommentera, kan jag säga.
Ja, precis. Det hjälper oss att kommentera, precis. Nej, men jag tror att det finns en sammanhållning där. Det tycker jag också kom fram rätt bra i Salming-serien där också. Med de bröderna, Stig och Börje då. Hur de liksom hjälper varandra så här. Så att, det tror jag verkligen.
Mm.
Man vill ju sin bror eller syster väl. Så att den också ska gå bra.
Och samtidigt så tävlar man och sporrar varandra.
Samtidigt så tävlar man och sporrar varandra. Precis, så ja. Oh, ja. Mm.
Du som har varit ledare, Erik, och sett syskon och sådär tävla mot varandra. Hur mycket tror du att det hjälper?
Enormt mycket. Det är ju dubbelt. Dels det här att du har en lekkamrat som hela tiden, det blir mycket spontantävling. Pratar vi idrott blir det ju spontanidrott. Sen om det är tennis eller om det är golf eller pingis eller om det är landhockey eller fotboll eller hockey. Det blir så mycket aktivitet där man tävlar inom situationstecken. Men också är det ju en stöd. Jag menar, jag satt och pratade med Leif för 10 minuter. Det är en av mina bästa 10 minuter i livet, just det här stödet. Du är också nervös ibland inför roller, som jag nu är jättenervös här inför vad vi ska göra om några minuter. Och just att du får det stödet för att göra en elitidrottskarriär. Det kan ju vara väldigt ensamt ibland. Men har du då en tvillingbror eller tvillingssyster som är med och stöttar dig på vägen, så är det ju så mycket värt.
Bra tis där, Erik. Ni har ju en uppgift som komma skall. Men vi ska få en liten uppvärmningsuppgift först, kanske en lite lättare sådan. Så att vi har plockat ut 3 stycken hockeyprofiler och då kan ni två tillsammans förenas. Vilken skådis som borde spela de här personerna i filmen om deras liv? Och vi börjar ju enkelt, Peter Forsberg. Vilken skådis borde vi gestalta Foppa?
Leif André. Nej. Oj, vilken skådis. Han är rätt satt.
Ja, han är rätt satt alltså. Vad säger du, Erik? Har du någon?
Men Foppa är den här kombinationen av enorm kraft.
Enorm kraft.
Alltså enorm kraft. Och samtidigt de här magiska händerna. Det här finstilta. Har vi någon som är den kombinationen?
Alltså, den jag tänkte som har samma vargögon, den här grå blicken. Det är ju Micke Persbrandt.
Jo, det var det uppenbara jag tänkte säga.
Eller är det för tråkigt att säga honom? Det kanske är lite för enkelt.
Ni var ju på Galliasen ihop. Du startade ju Galliasen 83. Så du...
83, ja.
Och när kom Micke in? 90?
För att vara exakt den 19 maj 1990.
Så du känner ju honom sedan han var i början.
Ja,
skulle han kunna gestalta Peter Forsberg?
Ja, det skulle han kunna göra. Det skulle han kunna göra.
Mm.
Han har det där dubbla liksom hela tiden. Det finmotoriken och det här lite grov.
Och så en mystik och varje ögon. Ja, det är bra.
Nästa person är Jessica Campbell. Och det här är alltså den första... tränaren i NHL-historien. Hon är assisterande tränare i Seattle, så hon är ju verkligen en banbrytande ung kvinna, bara 32 år gammal. med ett väldigt fascinerande livsöde. Så någon, att spela den här rollen, någon som bryter
normer,
obruten mark, precis. Kan vi hitta någon som skulle passa för den rollen?
Liv Mjönes.
Mm. Den kom fort.
Ja, det var det.
Då kör vi Liv där, det var ju ingen tvekan.
Berätta, vad Liv är det som gör att Liv är bra som Jessica Cabell?
Hon har också de där egenheterna som när man, när du pratade om det och man såg det så här.
Ja, men liksom då går
stilfull också.
Vi går rast vidare här till den sista på listan. Leffe Bork.
Ja, det är Leif André. Det där är jag.
Alltså, det du kan göra jag. Det, va? Jag tänkte nästan det.
Jag kan göra Leffe Bork, alltså.
Men det är ju lite nästan den här Rune-grejen också.
Du bara tar
Rune. På gatan där jag bor. De har ju satt lag tillsammans.
Ja, visst. Ja, det är en otrolig tränare som har varit en stor hockeyprofil genom hela mitt liv.
Faktiskt, ja. Vad tror du?
Ja, men det känns ju jättebra. Persbrandt, Liv och...
Leif som Leif.
Och Leif som Leif,
Leif som Leif.
Ja, men det är spikat.
Ja.
Okej, då ska vi gå vidare till den stora uppgiften här nu som Erik pratar om. Han var väldigt nervös för det här. Det är så här att det vi har kokat ihop är att ni två ska då gestalta två karaktärer. En scen som vi har hittat på. Och Leif ska ju då efter det här, du ska ju coacha Erik med hans skådespel, vad du tycker om hans insats. Men ni ska få varsin karaktär här nu. Och...
Ska han coacha eller utvärdera?
Ja, utvärdera säger vi. Bra Erik, bra förtydligat. Du, Erik, vi är i Boden. Ishallen i Boden. Boden HC gör en elitsatsning. Och här finns vaktmästaren Klossen som har jobbat 34 år i ladan här och har gjort allt på sitt sätt i alla år. Det är du, Erik. Leif är Evert Hjortklo, den invärvade Stockholmstränaren med fint CV som har kommit upp till Boden för att hjälpa den här elitsatsningen. Och nu är Evert väldigt missnöjd med kvaliteten på isen. Boden har förlorat ett antal matcher i följd och du känner att det kanske är isen som gör det. Så nu ska Klossen då försvara sin is. Det är scenen jag vill se er spela upp här. Ni får ta den vars ni vill. Och sen får vi se vad Leif tycker om Eriks golvspel. Så att jag säger action Leif som Evert Hjortklo för första repliken.
Men när jag går in i den här rollen, vad ska jag göra? Kan jag inte få lite coachning?
Alltså? Ja, okay. Du vem?
Jag är Klossen. Vaktmästare.
Vad heter du, sa du?
Klossen.
Klossen heter Klossen. Den här
ja.
Och du är Evert, du är tränaren.
Ja.
Vad gör jag när jag går in i rollen? Kan jag inte få lite coachning?
Ja, okej, det får du. Varsågod. Fråga vad du vill.
Lyssna bara. Lyssna och svara. Du ska bara lyssna.
Bara lyssna på dig?
Ja, nu ska du vara tyst ett tag.
Ja.
Vad var det du hette?
Klossen.
Klossen? Klossen. Jävla namn. Ja. Det är du som sköter ismaskinen, eller hur?
Ja, vadå?
Vadå?
Ja, hur så?
Vadå hur så? Det är väldigt dåligt skött. Isen är alldeles knagglig. Vi har förlorat sista tre matcherna.
Jaha,
du köra den där maskinen?
Skyller eller? Du på det nu eller? Vadå?
Mopsar upp, akta dig. Det är jag som bestämmer här.
Ja, men jag bulten är för fan jobba halva natten. Vadå, skyller du på det? Vad har du gjort med spelarna
har
då?
Har ni druckit då under arbetstid eller?
Vadå? Eller,
jag bara frågar, har ni druckit under arbetstid?
Men kaffejök måste man få ta.
Jaha, inte här på den här arbetsplatsen. Nej. Det kan du glömma alltså.
Vad fan, du kommer från... Fjolträsk och tror att du är någon jävla kung
här. Du, håll inte på att mopsa upp det för fan alltså. Här gör du det, va? Vadå fjolträsk? Det där jävla uttrycket alltså. Men, det där föraktet hela tiden man kommer från storstan.
Hur länge har du varit här? Du har varit här sedan augusti och vad har du gjort?
Vad har jag gjort? Jag försöker leda det här jävla laget.
Förra året, ja men då vann de matcher. Det var inte någon jävla tränare som klagade. Så kommer du att tro att du är någon jävla king här. Gud förbannat. Vad fan? Inte en jävla klaga som du har gjort.
Du vet vad? Jag tar det här med styrelsen. Okej? Hej då.
Cut. Snyggt!
Bra.
Applåd!
Jävla vad otäckt.
Ja, det tog en vändning va? Som där jag trodde, alltså när man går in så här. Att jag har ju övertag, jag är ju hög status, du är låg status. Det är så det funkar va? Alltså jag har ju makten och du har inte makten. Men han svängde det så att liksom, du tog över. Det var ganska intressant.
Vad hände? Det här var ju otäckt. Men det var ju intressant.
Ja, men det är intressant att vara här. Liksom att, det finns ju vissa uttryck, så här, less is more och såna saker. Va? Och liksom att man behöver inte gestalta så stort och alltihopa. Men han tog det ju skruv liksom, för Klossen. Det tog ju skruv för dig liksom. Du blev förbannad.
Jag kände mig förnärmad.
Ja, exakt. Och det märktes. Vänta. Det märktes att du blev förnärmad och förbannad. Man blev nästan lite... Alltså, lite rädd. Får man en smäll här nu?
Ah, okej.
Okay. Mm.
För jag kände att jag nästan skulle nästan börja ge mig på
det. Ögon, va?
Och vad hände där? För där jag försökte bara lyssna och hänga med dig. Ja. Och känna vad jag själv kände. Alltså, vad fan, ja. Det här är ju orättvist. Alltså. Ja. Men en fråga är, typ vissa ord jag använde, tänkte fan, det skulle jag nog inte använt om jag sitter här i expertråden till exempel. Men när du går in i en karaktär ibland, släpper man då lös och testar ord vad som kan funka eller?
Ja, det gör man ju. Och sen är det också att nu är vi... Det här är ju som ett möte mellan två stycken. Det är inte en massa vittnen runt omkring, va? Förstår du? För då kan man inte säga vissa ord.
Nej.
I dagens läge. Liksom. Utan så att det är det också. Det finns ju liksom... Det var bra. Jag tyckte du var jättebra. Det var, jag blev lite så här... Ja, okej. Okay. Jag tar det här med styrelsen. Alltså, det är så här fegis, va? jag tar det med styrelsen. Så. Mm.
Men Leif, i det här fallet, Erik är ju uppenbarligen väldigt orutinerad som skådespelare. Ja. Och du har ju såklart jobbat med folk som är gröna i branschen också. Hur mycket kan man hjälpa någon som är mer erfaren? Ja, men på samma sätt som att en rutinerad back får ofta spela med liksom den nya talangen för att hjälpa honom. Kan man hjälpa en rutinerad skådis i det här läget? Eller orutinerad, förlåt.
Ja, det gör man. Det gör man. Kanske inte alla. Jag gör det. Jag är sån som hjälper mina kollegor på sätt, så att säga. Även när det är teater också. Mm. Och även när det är film. Men jag kommer med goda. Jag kommer med råd, liksom.
Det var det som... För när Richard Sheriffen var här tänkte jag ska gå och hälsa dig välkommen och så. Och prata lite. Och jag ville ju inte att det samtalet skulle sluta. Vi pratade ju om...
Ja,
men du var så väl... Jag ville nästan lägga mig i din famn och bara, du vet, mysa och få kärlek. För du pratade också om... Ja, men jag är också lite nervös för det här nu. Jag vet inte heller vad som ska hända. Och redan där så kände jag... Och vad skönt, jag är inte ensam med det jag känner.
Nej, men så är det ju. Jag är alltid lite nervös innan jag ska filma. Eller?
Och det är jag också.
Eller när man ska spela en föreställning så här. Jag är alltid lite...
Men du sa en grej till mig. Använd det.
Använder man sig av det?
Använd känslan du har.
Ja, precis.
In i rollen.
Ja.
Det är dags för dagens sista moment. Leif, våra gäster här som du ser har varit på besök.
Ja.
Det här är ju en total gissning, håller på att säga. Så du behöver inte känna någon press här. Våran fråga som vi ställer till alla gäster är att om Wayne Gretzky som vi har här uppe spelade idag. Han gjorde ju en 212 poäng. Om han teleporterades... Och du vet ju hur utrustningen såg ut förr i tiden med träklubbor och liksom, du ser ju hjälmen han hade här till exempel.
Ja.
Inte växte upp idag utan teleporteras in i dagens hockey. Hur många poäng hade han gjort på den här säsongen?
Oj, alltså
200 här uppe som bäst och här nere har vi 50. Så du får bara klistra in ditt huvud där magkänslan säger att här någonstans skulle
han
landa.
Kontext, han kommer spela med de bästa spelarna.
Nej, det är ingen, det bestämmer
ju. Nej, okej.
Okay. Han spelar NHL.
Ja, han spelar NHL, ja.
Och det är Wayne Gretzky alltså.
Ja.
The great one.
Va?
The great one, alltså han...
Ja. Det här med hans storhet går inte att beskriva nästan. Nej. Och just hur motståndarlagen, det var, tackla inte Wayne Gretzky, han var försiktig med honom. Så.
De försökte, men de kom inte åt honom.
Nej,
han var halv som en
hål. Alltså jag sätter honom tillsammans med Foppa där då.
Ja, men du kan sätta honom på sidan.
Vågar du gå över Foppa?
Va?
Vågar du gå över Foppa till och med?
Nej, du sätter man
ner. Ja, men det blir typ 190 poäng då.
Ja, 190.
Det är ändå med marginalen seger i dagens
poäng. Han var helt fantastisk. Det var ju en fröjd när man såg det där. Mm. Det var helt otroligt.
Men om vi tar det tidsepok, att de här bästa skådespelarna med till blicka tillbaka 50 år i tiden, de som hade någonting extra, om man sätter in dem i dagens sammanhang, skulle de vara stjärnor nu också?
Ja. Jag jobbade med Per Oskarsson, jag har jobbat med Ernst-Lur Järgård, Gunnar Lindblom och fantastiska människor. Oh.
Herrarna, stort tack för att ni har varit med idag. Vi måste runda av.
Välkommen tillbaka när du vill.
Välkommen tillbaka
när du vill.
Och tack för all hjälp.
Ska såklart också påminna om all hockey som väntar på Viaplay i helgen. Vi har matchmixen ikväll, du och jag, Erik, klockan 21.
På gatan där jag bor och så tomten är fart till alla barnen och mycket, mycket mer.
Och så har vi såklart också världscuppremiär för längdåkningen i... jag tänkte säga vackra rucka, men en grådassiga rucka. Det är perfekt start på säsongen. Therese Johaug, jag kom back. Ni följer hela den helgen på Viaplay och ni följer så mycket annat här. Vi tackar alla er som har varit med oss den här fredag morgonen och önskar er en trevlig helg där ute.
Trevlig helg.
Matchmixen ikväll blir en höjdare.
Ja.
Tusen tack. Helt underbart.
Tack.
Vilken magi. Jag är fri.